Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Äntligen får jag väl säga, det är dags att köra igång SHL-säsongen och även hockeysäsongen på allvar. Det är dags att ruska liv i Hockeystudions podd för den här säsongen. Och en nyhet som vi kan berätta nu är att vi har med oss i vår lineup Dick Axelsson, välkommen till den rosa familjen.
Ja men tack så jättemycket, det var på tiden kände jag, så att det är skönt att komma med i gänget så att säga.
Och som vanligt så har vi Hans Abrahamsson med oss. Hur känns det att ha Dick med som expert i podden?
Helt inställd på att spela andra fiolen idag, men det känns... Ska man sträcka över den till någon så är det väl till Dick Axelsson ändå, va?
Ge pucken till Dick Axelsson. Ska vi köra... Är det vårt mantra från och med nu då?
Det tycker jag.
Ge pucken till Dick, ja.
Det här är ju första hösten på... Vad kan man säga, är det 25 år eller 26 år som du inte håller på med hockey, Dick? Hur känns det?
Ja, men det känns skönt. Jag får den här frågan rätt ofta också. Jag är så trygg i mitt beslut och accepterat det så väl. Det var väl egentligen ingenting som kom från ena dagen till den andra heller. Utan jag är inställd och otroligt skönt och tacksam för det. Det man har gjort, men nu är det slut.
Ja, det rycker inte det minsta alltså liksom när du börjar. Liksom, nu börjar du ändå skriva med SHL-premiären, du har... tippat serien, du är med i lite olika plattformar som analyserar och håller på med hockey och så här. Du blir inte liksom, du vill inte vara med.
Nej, inte alls faktiskt, men jag fick faktiskt en liten känsla. Jag var och tränade nioåringen här för några veckor sedan och samlade lite puckar på isen och sköt några slagskott i krysset. Då kände jag kanske lite, men sen insåg jag att nej, jag la av en anledning, så att då där håller jag mig fortfarande.
Och det måste även vara skönt att vara på vad som man kallar för rätt sida av staketet. För nu kan du ju tycka och tänka om spelare, klubbar och domar utan att bli bötfälld av SHL.
Ja, men det är väl den skönaste faktiskt. Man fick ha lite munkavel på sig egentligen. Så att, det ska bli spännande. Det gäller bara att se hur mycket man kan leva ut.
Kan du ta oss igenom, vad hände efter SHL-premiären för ett år sedan när du hade lite synpunkter på en ny regeltolkning?
Ja, den klassiska 75 000 kronors böten. Nej, det är de här sociala medierna som ställer till det ibland för rätt många och även för mig. Men som tur var jag anställd, så jag behövde inte betala böten själv utan Djurgården fick den här ändå. Och dega in pengarna. Nej, men det var ju en sån här klassisk svar på Twitter. Får ett litet meddelande, skriver Kalle Anka-domare. Enligt mig själv så är det inte mycket mer än så. Men efter några veckor så dampte ner en anmälan mot mig och Djurgården då.
Mm. Vad säger du om sånt här, Abis?
Ja, det är väl bra att de berättar hur det ligger till i alla fall. För det är ju, man har ju en yttrandefrihet på ena sidan då, och sen har vi SHLs hemliga domstol då, som slår ner mot allt som de tycker svärtar ner varumärket. Då. Och jag misstänker väl i alla fall att de har laglig rätt att göra på det sättet de gör. Men den där har ju varit väldigt hemlig och man har hållit det liksom under bordet och sådär. Så att jag tycker att det är bra också att det kommer fram vad nivåerna ligger, hur det går till, vad man kan få 75 000 kronor i böter för och så vidare. Så att jätteintressant att få lite insight där, även om vi har grävt i det där tidigare.
Ja, men ska man inte vara lite transparent från SHL sida och är det inte hockeykänslor, ska man inte få tycka och tänka lite om vad som sker på isen, även fast man är spelare, eller ska man ha munkavle på spelare? Vad tycker du rätt där, Abris?
Vi vill väl ha en öppen dialog och att man kan säga saker. Sen finns det väl alltid en gräns, och det är väl den där gränsen som är så svår, för den ligger nog väldigt olika för olika personer. Vissa blir ju väldigt lätt kränkta och lätt stötta för väldigt lite kan man tycka då, medan andra tål mer. Så att det är väl att vi ska få tycka och tänka, det tror jag alla är överens om. Sen var den ribban ska ligga, där finns nog lika många nivåer som det finns människor nästan.
Men det var Djurgården som tog boten alltså. Det var inte så att din Mauritius-resa gick åt fanders bara för att du skrev sådär på sociala medier.
Nej, precis. Det var Djurgården på grund av att jag är anställd av klubben. Så att det var ju klubben som fick ta ansvar. Så att nej, min semester var fortfarande intakt efter den incidenten.
Ja, jag misstänker att GM Joakim Eriksson var jätteglad den dagen den där böten damp in, va?
Nej, jag har faktiskt en skriftlig varning på en gång till så får du sparken. Och det är ett sms som jag kommer spara för all framtid. Det är känsligt från olika håll.
Är det från Djurgården du fick det, eller?
Ja, men precis. Från Joakim, sportchefen, då, fick en så kallad varning i skriftlig form.
Jaha, jaha. Ja, man kan väl tycka och tänka hur man vill om det där. Vi har ju gått till att domarna, även fast jag själv har varit domare, blir lite skyddad verkstad. Det blir lite för känsligt vad man tycker och tänker. Sen är det ju, de här hoten som uppstår mot domarna, det är ju för jäkligt. Men jag tycker att det borde vara kommunikation åt båda hållen för att det ska bli bättre klimat på isen. För jag får en känsla att spelarna vågar knappt säga någonting på isen till en domare för att man riskerar böter eller som i ditt fall, skriftlig varning ledde någonting till då. Jag tycker att det är lite småaktigt, eller vad tycker du, Dick?
Ja, men jag håller med helt klart, och det har blivit så på senare tid också att så fort, eller speciellt i mitt fall, så fort jag öppnade munnen så fick jag en 2 minuter av Sören Persson till exempel. Men jag låg ju på en sån nivå också, och jag behövde det i mitt spel för att vakna till liv också. Så att jag hade gärna tyckt att domarna skulle tjafsa tillbaks lite istället för att ta upp den där pipan och göra sitt fina misskontakttecken, och jag fick åka och sätta mig.
Lite läx eller lite Ulf Rådbjerg-stug på domarna, är det det du efterlyser?
Ja, exakt. Jag hade ju många dispyter med Kuben där också, Thomas Andersson. Det hade jag gärna gillat.
Mm. Ja, jättekul att ha dig med, Dick, och idag så tänkte vi fokusera på hur vi har tippat SHL-tabellen. SHL startar ju på lördag, full fart. Hockeyallsvenskan börjar lite senare. Anledningen till att SHL startar tidigt är att vi har ett OS-uppehåll, och det gör att de måste få in sina matcher innan det ska vara slut här framåt maj månad. Och som sagt, du har ju tippat SHL den här första gången någonsin har tippat SHL. Är det så, Dick?
Ja, men precis.
Berätta lite, hur var det att liksom få det uppdraget, och hur tänkte du, och hur gjorde du när du satte ihop tabellen?
Ja, men det var ju en omöjlig uppgift. Man har alltid trott att det skulle vara ganska lätt också. Och sen när jag tyckte att jag hade fått med alla lag, då fattades det lag. Det var lag på fel platser. Så jag måste även erkänna att ni gör ett fantastiskt jobb år efter år när ni sätter de här tabellerna.
Och handen på hjärtat, när du var spelare och det står en så kallad expert då som tippar SHL. Hur tänker man som spelare när man läser det tipset då?
Ja, men det är väl blandat. Det beror ju på lite vad man blir tippad som. Men i många fall så var väl känslan att fan, de har ingen koll alls.
Nej. Men du, vill man bli tippad högt eller vill man bli tippad lägre i serien för att kunna överraska?
Ja, men det är väl klart det är skönare. Sen vet man väl ungefär vilket lag man har också. Men det är väl klart det är lättare om man blir tippad på nedre halvan för att överraska allihopa. Och liten knäpp på näsan på den så kallade experten som har gjort tipset.
Det har varit en väldigt bass runt ditt tips, kan jag berätta i alla fall. Det var väldigt många som hade synpunkter på det. Och vi kommer till ett speciellt lag då som du la ner ganska lågt jämfört med vad supporterna tycker att deras styrka eller deras kapacitet finns någonstans. Men vi kommer till det lite senare. Vi kör väl igång med lag 14, och det här är alltså ett gemensamt tips. Hans Abrahamsson har räknat igenom vad jag har tippat, vad Dick har tippat och vad Abris har tippat, och så har vi kommit fram till en medelväg. Är det korrekt, Abris?
Det stämmer jättebra. Jag vet inte om medelvägen blir lite tråkigare än några tips som sticker ut på de andra, men vi får se hur den ser ut.
Ja, och jag har lite era tips också, så att om det är någonting som skiljer väldigt mycket så kan vi ta upp det.
Bra.
Plats 14, och det är vi väl tämligen överens allihopa, så kommer det Timrå. Vad är det som gör att det är så svårt för nykomling, Dick, att inte bli tippad högre än på någon av de två jumboplatserna?
Nej, men det är väl tufft framförallt. Och sen drog den där förra säsongen ut på tiden också. Så att jag tror inte man fick alla de spelarna man ville ha heller. Men det är ju framförallt en budgetfråga. Och just finns det inte så många på marknaden så kanske vi spelar ett nyblivet SHL-lag, skulle jag tro.
Nej, nej. När du ser Timrås lagbygge då. Man har också tappat Jonathan Dahlén som kanske var den bästa spelaren utanför SHL i Sverige då. Och det är ju ett tapp som är rejält. Men när du ser Timrås lagbygge, Abris, varför tippas de av nästan alla som på plats 13 eller 14?
Ja, men det är väl lite som Dick inne på. Dels att man var ute sent på marknaden och dels att man har lite mindre pengar att röra, som är dels som nykomling, men även de här 6 miljonerna som man behöver pytsa över till laget som åker ut och sådär. Så att det grundas väl på att truppen känns svagast av de här 14 lagen. Sen vet vi att det är otroligt mycket annat än bara namnen på pappret som kommer att spela in under de här 52 omgångarna. Dessutom har man fram till 15 februari på sig att göra förändringar. Det gör det ju ännu svårare att tippa. Men rakt svar på din fråga är att jag tycker det ser ut att vara den tunnaste truppen i SHL.
Mm. Intressant målvaktsvärmning i Sami Rajaniemi, och de har värvat Robin Hansel som den centerstjärna, kan man väl säga. När du ser Timrå då, vad är det du tycker, Dick, här? Vad är det som liksom, här har de tänkt lite fel, eller aha, den där spelaren. Finns det någonting som noterar över Timrå säsongen 21-22?
Nej, men det är väl framförallt spetsen kanske. Det var lite det vi var inne på också där med Abri. Så att det blir tufft. Jag tror inte det finns någon riktig toppspelare eller stjärna som vill gå till ett lag som precis kom upp till SHL. Så att jag tycker att det är väldigt mycket mellanmjölk, helt klart. Och det kommer vara ett hårt jobbande lag. Som kommer förmodligen få värva till sig lite spelare i slutet för att försöka hålla sig kvar.
Men man slog ju Brynäs på söndagen här, Abis. Kollade du på matchen?
Ja, jag satt och tittade faktiskt. Jag såg inte varenda minut, men jag såg andra halvan i alla fall av matchen där.
Fina handleder på Hansel.
Väldigt fin på den där straffen, ja. Nej, och jag tycker Kent Norberg har fått ihop det bra utifrån förutsättningarna, det måste jag säga. Han har tänkt smart på backsidan, tycker jag, men jag har fått in väldigt mycket SHL-rutin där. Så man spelar SHL tidigare, många defensiva backar, för jag tror Timrå kommer att vara en del i egen zon under den här säsongen, så att det finns ändå spelare som klarar av det. Sen är jag väl lite fundersam på just målvaktsparet, håller det och har man tillräckligt spets framåt då? Men man har vunnit mot Brynäs 2 gånger under försäsongen, och det är väl ett av de lagen som Timrå behöver ha bakom sig om man ska, tror jag i alla fall, om man ska klara sig kvar. Så att det kommer inte att bli någon slag på sig Timrå. De är kända för att få ihop gruppen bra där uppe, och det har visat sig också vara väldigt viktigt här i SHL.
Vi rusar vidare till plats 13 på vårt gemensamma tips, och där hamnar IK Oskarshamn då, som, ja, lite överraskande kan man väl säga, faktiskt gör sin tredje raka säsong i SHL. Första säsongen som man kom upp till SHL så var det ju pandemi, så då var det inget degraderingsspel. Och andra året så undvek man ju hamna i det här kvalspelet. Och nu har man ju som vanligt Oskarshamn öst in ganska många nya spelare. Och det är en väldigt brokig skara i laget, kan man väl beskriva det. Man har 6 olika nationaliteter och man har 12 utländska, eller importer ska man kalla för. En sån här smältdegel av olika nationaliteter, Dick, vad får det för inverkan och påverkan på ett lag?
Ja, men det är ju både och. Det kan ju bli väldigt upp och ner faktiskt, samtidigt som man hoppas att det blir bra. Men det är tufft att komma till SHL. Men samtidigt är ju de här spelarna lite billigare också kanske på marknaden. Så att det är helt rätt att chansa i ett lag som Oskarshamn. Budgeten är väl inte den största heller. Så att det är lite så man får agera. Och jag tycker, funkar så funkar det, men ofta blir det ju kanske lite sämre.
När du ser på Oskarshamn här då, Abris, vad ser du någon spelare som du tycker att, ja, men det här var en väldigt smart värvning? Och vad har du för tankar och känslor runt laget?
Jag tror att Suhorna-bröderna kommer att bli bra där. Jag har sett dem i ett par träningsmatcher nu och även pratat med folk som har sett dem i KL och sådär. Det verkar vara två väldigt gedigna spelare som skapar mycket, tycker jag, när de är inne också. Ja, samspelt där, de har ju lirat ihop och känner varandra bra som de bröder. Men just att de, de får, alltså det händer saker, inte bara ute på utsidan liksom, utan man tar sig in och skapar mycket där. Sen har man väl inte fått riktig utdelning under försäsongen där, men det är väl två spelare jag tycker sticker ut.
Det är alltså Thomas och Hynek som finns i Oskarshamn nu. Det finns faktiskt en till broder som heter Radim som är borta i Pittsburgh Penguins organisation. Jag vet inte om han har signat nytt kontrakt eller hur det ligger till, men det vore häftigt om de tog alla tre. De har ju bildat faktiskt kedja i vad heter det tjeckiska landslaget en gång i tiden, så att de är faktiskt vana med. Det måste vara helt unikt att tre bröder spelar i samma kedja ihop. Har du mött de här Sohorna bröderna eller känner du till dem, Dick?
Nej, faktiskt inte alls. Jag sitter med alla roasters här framför mig en vecka nu. Men nej, det är spännande namn helt klart. Men faktiskt aldrig sett dem på isen.
Nej. Om man ser tjeckiska spelare rent generellt, du har ju säkert spelat med några. Vad har de för utmaning för att anpassa sig till svensk hockey och SHL?
Ja, men jag tror framförallt kollektivet. Jag tror vi i Sverige är rätt bra för att få ihop lagspel, och lite ryska, lite tjeckiska spelare kanske kända för att one man show och lite show på andra sidan. Så att jag tror lagspelet framförallt.
Ja, om de ska överraska Rabis då, vad är det som måste ske då? Vad måste hända?
Ja, alltså Filander och Jakobs måste ju trolla med den här backsidan, säger jag, för att de ska överleva. För den tycker jag känns otroligt. Jag tycker de har byggt märkligt där, måste jag säga. Och det är möjligt att de visar att jag har fel även i år. Men jag har svårt att se att de ska klara undan kvalplats om de ska köra den här backsidan. Det är inte. Det kan hända att de förstärker före 15 februari. Det kommer de att göra. Men just nu tycker jag den ser för svag ut.
Vi rusar vidare, och det är alltså då samma tävlingsregler som förra säsongen, att lag 13 och 14, och om vår tabell blir förverkligad och stämmer, så blir alltså Oskarshamn och Timrå som möts i en förlorarfinal, och det laget som förlorar fyra matcher där kommer spela Hockeyallsvenskan nästa år. På plats 12 har vi placerat då, eller vi har vårt gemensamt tips då, Djurgården. Det kanske är en liten skräll då, men det här tipset gjorde ju också innan söndagens stora nyhet briserade att Marcus Sörensen kommer tillbaka till Djurgården. Vad innebär att Sörensen är tillbaka i Djurgården, Dick?
Ja, men det är ju klart fantastisk värvning, men det är liksom, det är ingen Jakob Josefsson som försvinner, men det är klart de får in spets i truppen. Men jag hade nog sett kanske att de skulle få in en mer allround-spelare, lite som Jakob, som de tappar.
Men det finns ju inte sådana på marknaden, eller hur?
Nej, just nu gör det inte det. Det är ju otroligt svårt läge såklart för Joakim, sportchefen där. Så att jag hoppas det blir bra, men jag tror att det blir riktigt tufft för vårt kära Djurgården.
Du hade en sån underbar formulering här i ditt tips. Jag måste läsa upp den. Du skriver så att Strandberg då, du syftar på Sebastian då, kommer vara Djurgårdens viktigaste spelare tillsammans med Jakob Josefsson, och just nu är båda justerade. Och den stora frågan som finns på allas läppar är hur stort tappet kommer att vara efter att SHLs bästa vänsterforward lagt skridskorna på hyllan. Så många frågor och så lite svar. Underbart, Dick!
Ja, men ibland måste man vara lite självgod också. Jag hade mina stunder och jag var bäst, tycker jag också. Samtidigt som jag dominerar med vad sämst också ibland. Men nej, frågan står kvar helt klart.
Hur ska man ersätta vår poddkollega här, Abris?
Ja, den är svår. Det finns inte den typen av spelare på marknaden heller. Så att Djurgården får försöka gnugga mer då istället. Det känns ju som att det blir, måste nästan bli deras sätt då att vinna matcher. För jag tycker spelet med puck, det jag såg också i skolan. Nu var det jättemycket skada, jag vet det och sådär. Men alltså det, nej, det ser tufft ut. Och jag menar, Marcus Sörensen är ju en jättebra 5-12 värmning, det är ingen snack om det, men det är ju ingen Andreas Engqvist eller Jakob Josefsson liksom. Men det är mer en frisk fläkt som kommer in, en skicklig snabb ytterforward, men de andra två som jag nämnde står ju för så mycket annat då. Så att, men det är klart, i det läget Djurgården nu med Ågren borta, med William Eklund borta och med Holtz borta, så är det klart att då behöver man ju in ytterforward också, och Sörensen är ju ett bra namn, ingen snack om det.
Ja, du som var i samma omklädningsrum som Josefsson i fjol, han utgick på grund av huvud- och nackskada under förra säsongen. Hur mådde han? Och hur var det att se en sån där kollega och nära vän må så där dåligt?
Ja, men det är klart det blir tufft, framförallt för han också. Man vet ju, man håller på med väldigt fysisk sport och saker händer, så att för han själv tror jag var otroligt jobbigt, och det är klart man inte vill se Djurgårdens ryggrad må dåligt. Så att nu är det bara att hoppas att han blir bra.
Vi utifrån snackar ju mycket om hur viktig Josefsson är, och egentligen så sitter vi bara och gissar lite grann, för vi är ju inte där i omklädningsrum, men vi får ju känslan i alla fall. Du som är ändå, som har varit nära honom, överdriver vi hans betydelse, eller hur viktig har han varit, tycker du?
Nej, men absolut. Nej, men det är ju Djurgårdens ryggrad helt klart. Och vart det, han är kapten, pondus, alla juniorer tittar på han kämpar hårdast, gör mest där ute på isen, spelar alla olika former. Så att, nej, betydelsen, det går knappt att beskriva i ord, utan han är Djurgården helt enkelt.
Mm. Ja, tråkigt. Vi får hoppas att han kommer tillbaka, och kommer inte tillbaka på isen, så får vi hoppas att han kommer tillbaka som pappa och man och som människa och kan ha ett drägligt liv i alla fall. Plats 11 har vi placerat Linköping. Det är också sånt här lag som jag räknat till 9 nya spelare. Man har ett liv utan Andrew Gordon, och man har målvaktsproblem under förra säsongen som måste lösas. Vad är det som gör att Linköping har gått från det här laget som man alltid placerar i slutspel till att ett lag som nu man lägger Ingemansland, Abris?
Ja, det är väl någon typ av bristande utveckling i alla fall, att man inte liksom kunde ha hållit den här höga nivån som man ändå kom upp i några år efter man hade tagit sig upp i SHL, och som Mike Helber och Johan Hemlin drev där ganska hårt. Var en hungrig klubb som ville framåt, som gjorde lite fräcka värvningar och som också scoutade rätt bra, kändes det som på den tiden. Det har man väl inte riktigt upprätthållit, och det är en tuff, ska det vara topp 4 i SHL, då måste du vara riktigt bra liksom på allting, inte bara på isen utan allting runt omkring, rekryteringar, alltså utveckling, juniorverksamhet framåt, alltså allt de där, och det, där har man halkat efter, och det visar ju inte minst tabell.
Ja. Har du varit på gång till Linköping någon gång, Dick?
Vad sa du nu?
Har du varit på gång till Linköping någon gång, alltså som hockeyspelare, när du har valt liksom, när du har kommit hem från Schweiz eller när du har bytt klubb i Sverige eller sådär?
Nej, det har jag faktiskt aldrig varit intressant för mig, även fast det har varit rätt nära. Det är väl bara en 20 mil ungefär, men nej, vägarna har aldrig åkt mot det hållet i ett klubbbeslut.
Ja. Vad har du för känsla liksom runt Linköping? Var är de på väg någonstans, och vad kände du när du mötte dem under fjolåret? Vad är det som inte riktigt kuggar i där?
Ja, men det är, alltså, jag tycker Linköping, det är ett sjukt stort frågetecken. Liksom, jag vet inte, de betalar ut bra löner, de har bra spelare. Jag tycker liksom, det har varit bra på många sätt och vis. Men det kanske har varit en tränarfråga. Tränaren har väl försvunnit en efter en på slutet. Nu har de fått in Claes Östman där, som jag tror kommer bli fantastiskt bra för att bli huvudtränare. Så där tror jag de är på rätt väg i alla fall. Men nej, Linköping i sig är ett stort jäkla frågetecken, om man får säga så.
Ja, man har ju bland annat Brook Litter i lagen som många hävdar är SHLs bästa spelare. Vem tycker du är SHLs bästa spelare, Dick?
Absolut är han i toppen, men jag rankar ju fortfarande min kära vän Joakim Lindström där uppe i Skellefteå.
Så nummer ett, han håller fortfarande, fast han, och nu måste jag få i ditt prospekt. Han börjar väl hamna på 36-37 år, eller hur gammal blir han? Vi får kolla på det lite senare när vi kommer till Skellefteå. Ser du något intressant med Linköping? Någon spelare, AB, som du känner att det här kan bli årets genombrott? Eller är det en liten seg Volvo 240 vi har framför oss?
Det ska väl vara Marcus Högberg då. Jag är lite nyfiken på hur bra han är. Linköping har väl inte rosat målvaktsmarknaden de senaste åren där heller. Så det är väl... Det är lite det, som om man har Rautio bredvid, som jag tycker är en bra backup, om man säger så. Han kan gå in och spela riktigt bra 20 matcher. Så att det är väl möjligtvis målvaccinan där då, som i alla fall troligtvis kommer vara bättre än vad den har varit.
Ja, det var ju fullständigt kaos här i fjol. Vi rusar vidare. Vi kan som sagt inte ägna för mycket tid åt varje lag då. Och på plats 10 har vi Brynäs då. Det laget som du bevakar närmast, Abris. Det är ändå Många tycker att när de ser att vi lägger Brynäs så högt upp, så är det många som funderar på om vi har rökt svampar eller vad vi har gjort. För att många tycker att de inte har bättre lag än i fjol. Och i fjol så kom de ju i den här jumbofinalen. Vad är det som gör, Abis, att Brynäs tippas högre den här säsongen av många?
Ja, det är Dick Axelsson, höll jag på att säga. Det är han som har dragit upp betyget här. För du hade dem på 10:e plats och jag på 12:e plats och Dick på 5:e. Så att egentligen, hade du och jag fått bestämma, hade de väl varit 11-12 någonting sånt där.
Just det, jag kan väl läsa vad Dick skriver om Brynäs här då. Säsongen 21-22 är säsongen som Brynäs kommer att förstå att de är så mycket bättre än de har bevisat. Det är bra lag på pappret. Jag tror att killarna börjar förstå allvaret nu. Jag har väldigt svårt att tro att killar som Anton Rudin, Niklas Danielsson orkar åka runt och förlora som under fjolåret. Är det inte bara för att du polare med Nicky D som du skriver så här, Dicken?
Nej, men jag har alltid tyckt Brynäs. De har ett bra lag på pappret. Liksom. De har Bertilsson, de har Molin, de har Rudin, de har Sallinen, Greg Scott. Alltså jag tycker det är så mycket kapacitet på isen. Så att det är också, som jag sa angående Linköping, ett stort frågetecken över hur de kan ligga så långt ner, tycker jag. De borde ligga högre, helt klart.
Ja. Men när du mötte dem i fjol då, vad var det du kände liksom så här? Vad var det som, varför var de så svaga?
Nej, men det kändes väl egentligen mentalt att de har gett upp. Sen blev det ju inte bättre med allt strul runt omkring heller. Sen var det ju samma sak där med tränare som flög hit och dit och klubbdirektör och allt vad det heter. Så att, nej, det var ett tufft år för spelarna också. Men nej, som nybliven expert och bra koll, så de hamnar högre upp, helt klart.
Ja, vi får se vem som får rätt när vi gör bokslutet.
Vi är inte alls ense där. Jag tror att jag har sett dem en del försäsongen. Jag tror det blir strid för överlevnad faktiskt.
Vi har en häftig tränarvärvning i Brynäs. Vi har Mikko Manner som kommer in då, som har finare meriter från liga i Finland och även från landslagen i Finland. Hur kommer vi märka att han tränar laget, Abris?
Ja, det är ju en betydligt mjukare ledarstil då än det Peter Andersson stod för. Och det jag tänker lite med Manner, han har ju varit, det här skulle jag vilja bolla över till Dick också, han har ju ändå varit han har haft bra spelare, han har varit i topplag, han har, alltså det Kärpet, det finska landslaget som har varit väldigt bra de senaste åren. Det här är ju en helt annan uppgift på något sätt med Brynäs. Har man liksom den här spelskickligheten så kan det ju räcka med att liksom bara se till att spelarna mår bra, vi har harmoni och de får utföra det de ska. Nu känns det som att han måste bygga upp något som är väldigt trasigt, och det kan ju vara en annan grej än att vara i välorganiserade, framgångsrika Kärpet. Så att det är väl en utmaning, tycker jag.
Vad ska vi slå vad om? Om Brynäs blir femma, Abris, vad ger vi till Dicken då?
Ja, då bjuder jag Dick och frun på en trerätters.
Ja, jag skulle kunna bjuda dem på US Open 2022.
Sånt där. Ja, jag accepterar.
Jag smålar.
Ja.
Vi får... Det är godsägaren i Leksand. Ja, det är godsägaren i Leksand, vet du, som kliver in bara och slänger fram storbörsen. Ja, nej, men då kör vi på det då. Är de femma så?
Vi får se, men Brynäs femma, ja, då skulle det vara årets succé i alla fall då. Vi får se hur det blir där. Plats 9 har vi...
Ja, kör du.
Eller ska du dra till med en fyrrätters kanske, eller?
Nej, det blir ju New York då i så fall. Jag drar till med en trerätters i New York då. Det får bli på någon Marcus Samuelsson-restaurang där.
Vad fint. Nästa placering, vi är uppe på plats 9 serien nu, så har Leksand hamnat. Och det kanske var den placering när Dicken lanserade sin tips där som fick mest bass runt det hela. Jag ska läsa upp lite vad Sportbladets hockeyexpert skriver om Leksand. Han placerar dem på plats 12 och så står det så här: nej, succén från fjolåret kommer inte upprepas. Leksand dansar klart och kommer få kämpa för att klara bottenträsket. Det måste värvas, och framförallt på backsidan, för att laget från Dalarna ska ha en chans. Efter du skrev det här så har ju då Ben Thomas kommit in i laget. Förändrar du hur du ser på Masarna, eller är de fortfarande dömda att missa slutspel?
Ja, men jag ser bra värmning helt klart, men jag håller fast vid mitt tips. Jag ändrar mig inte. Känslan står kvar. Jag tycker de gjorde ett succéår förra året, men sen i slutspelet så ser man att det inte gick lika bra. Jag tror många lag kom upp och trodde att det skulle bli enkla matcher också, så att de vann många poäng på den biten. Men nej, jag står kvar. Jag tror många håller med mig där ute i Hockeysverige.
Ja. Hrivik, hur var han att möta i fjol? Vad betydde han för Leksand?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, men han betyder väl egentligen allt. Sen hade de hela den där kedjan en unik position, tycker jag. De spelar väl alla powerplay, hela powerplay 2 minuter, hit och dit, 5-3, 2 minuter. Så snittar de väl en istid ungefär på 25-26 minuter, men inte helt ute och cyklar nu. Så att de hade det upplagt för att göra poäng, helt klart. Jag tror det är inte många spelare som blir matchade så hårt i sina lag heller, så att de hade på ett serverande bord där, helt klart.
Blir man lite avundsjuk då, för att så där vill man väl ha det nästan som ja, stjärnforward ett lag.
Ja, men så inåt helsike. Det är ju det där man vill, det är därför man spelar. Det är ju inget kul att åka iväg på en bortamatch 30-40 mil och spela 12 minuter som jag själv liksom. Då får man ju grå hår tidigare än vad man ska. Så att det är klart man vill spela så mycket.
Vad fick du för reaktioner från Leksands fanskara då, som kan vara ja, fanatiskt?
Ja, men faktiskt inget sådär speciellt från Leksands fan, utan jag fick ju generellt att jag skulle hålla mig till hockeyn och inte vara expert. Så att det var mer den biten faktiskt. Men det är väl ingen som vågar skriva direkt till mig kanske. De går via dig kanske, som är godsherre där uppe. Eller inne rättare sagt.
Du, Abris, hur ser du på Leksand den här säsongen lite kort?
Ja, men ganska positivt. Jag är nyfiken ändå. Jag tror inte att det kommer bli något ras i tabellen där. Det kommer ta annorlunda Leksand. Mera, liksom, mera, det vi såg förra året var ju unikt med så pass skickliga spelare och som matchade så hårt. Jag tror att det blir mer en lagmaskin, men samtidigt med en hel del spets offensivt också. Så att jag tror definitivt att man kommer att vara någonstans där runt sjunde platsen. Kanske 8, kanske 6 eller någonting sånt där.
Mm. Och jag har ju kollat på de här matcherna i Champions Hockey League. De har ju vunnit 4 raka matcher, och då har man hittat vägar att vinna på lite olika sätt, fast det är motstånd mot mellaneuropeiska lag då, som man kan diskutera. Men de vinner i alla fall 4 raka matcher, och det är få svenska lag som har lyckats göra det i Champions Hockey League. Så det innebär att de har fått in en liten vinnarkänsla i laget, och det tycker jag är lite fascinerande och kul. Och det är väl det som gör att jag tror inte att det kommer gå jättedåligt för dem den här säsongen. Jag tror att det kommer bli en ganska behaglig resa. Nu kanske många Leksands fan tror att de ska komma topp 3, men det är väldigt svårt, för att ska allting kugga i. Plats 8 i serien, Malmö då, som har några tuffa år bakom sig, och i våras sa ju de nu att nu ska vi satsa, nu ska vi liksom in med kvalitet, och vi ska trycka på, och det innebär att man har värvat Jadon Deschanel, och man har värvat hem Marcus Ylvegård, man har värvat hem byns eller stans stora son i Carl Söderberg då. Hur viktig blir Söderberg för Malmö, Dick?
Ja, otroligt mycket. Malmö har ju varit ett sånt lag som de har kämpat hårt i sin fina arena. Inget tryck på publiken. Så att det är en otroligt bra värvning som kommer få, eller jag hoppas att det kommer få publiken att komma till arenan, för det behövs.
Ja. Vad krävs det för att, jag menar, okej, du var väl inte lastgammal när du kom hem från Davos, men när man kommer hem till SHL efter att ha varit ute i KHL eller i Schweiz eller i AHL eller KHL, vad krävs det för att man ska orka leverera i SHL, Dick?
Ja, men SHL är en tuff liga. Det är svårt att göra poäng i ligan också. Det är mycket, mycket titta, mycket kämpa ute i sargerna. Det blir inte för många frilängre på match. Så att det är helt klart, alltså du måste egentligen vara mentalt beredd varje match. För att det är ingen enkel liga att göra poäng i.
Mm. Det har jag ju sagt några gånger här nu när vi har gått igenom serien att det är frågetecken och sådär. Och om det är något lag jag har väldigt stort frågetecken för så är det Malmö. Hur känner du inför Sylvegårds, ja, eller familjen Sylvegårds bygger där nere? Abris?
Men jag har inte så mycket frågetecken. Jag tror att de kommer att bli runt så här 10-7. Mellan, någonstans på sina play-in-plats kommer de att hamna. Jag har svårt att se att det här laget ska bli indraget i bottenstriden ändå. Jag tror inte att man är tillräckligt bra för att vara med topp 6 heller. Utan någonstans där kommer de att ligga. Vi har ju väldigt jämna tips på Malmö också faktiskt. 9-9-8 har vi tippat. Det är liksom har de 8, vi andra 9. Där. Så att det känns som att har experterna rätt så kommer det att bli en play-in-säsong för Malmö.
Mm. Jadon Deschanel spelade ju i Brynäs. Hur många plus ger du honom? Eller hur många plus ger du den värvningen? Lite kort bara, Abris.
Det är ju inte riktigt min kopp av te det där. Jag tycker han är snabb och han är duktig och gör poäng. Sen tycker jag att han har en hel del brister i spelet. Om man tittar på SHL, hur man vill att man ska vara i SHL, så är det ju en del dumma utvisningar, tveksam backcheck, lite lynnig sådär. Så att, men rätt omgivning, han har en spets, så att ska han spela med Boma och Söderberg och det funkar mellan de tre, så kan han definitivt gå upp mot en 40 poäng.
Ja, spännande, vi får se. Plats 7, Skellefteå. Ett lag som nästan varje år, det känns som att man liksom säger samma saker inför varje säsong, att man är beroende av Joakim Lindström och Oskar Möller. Joakim Lindström är alltså 37 år, fyller 38 år innan 2021 är slut. Hur är det rimligt att han dominerar hela tiden, Dicken?
Nej, men han är väl för det första, han är ju ett fullblodsproffs. Han fuskar inte på någonting. Jag har haft äran att spela med han i landslag och olika saker. Och ett fullblodsproffs rakt ut i fingerspetsarna. Och han älskar det han gör. Och det är fascinerande att han fortfarande håller på, tycker jag.
Ja, ja. De har en del tuffa tapp inför den här säsongen. Abris, är det någon spelare du känner att, aj då, den där hade nog inte riktigt räknat med att förtappa. Jag tänker väl kanske på Per Lindholm, om du håller med mig om det.
Ja, du både ställde frågan och gav svaret där. Så att ja, det är han. Den är jättejobbig. Och vi är lite inne på det här med Jakob Josefsson. Alltså, det finns spelare och det finns spelare. Det är klart att Fredén, Wingel i Jonathan Bergen är tuffa tapp. Men Per Lindholm är ju den här centertanken. Den här liksom pådrivaren. Den här som går varje match och så. Va? Så att där är ju jättebra ålder och allting. Nej, den är jättetuff för dem. Det är fan skillnaden på 3-4 placeringar. Mitt tips på Per Lindholm är med eller inte. Va? Dessutom trivs han ju bra med Jocke Lindström också.
Jag kommer ihåg för ett år sedan så kollade jag på Skellefteå. Och då var jag så fascinerad av Tyler Mawley. Och han var bra på försäsongen om man minns rätt, och han var liksom stabil och sådär. Men sen var det ingenting i Skellefteå, han floppade liksom i Skellefteå. Vad är det som gör att en spelare, det kan se så lysande ut på försäsong, men sen när det blir allvar i SHL så händer ingenting?
Ja, men det är svårt faktiskt. Sen själv, jag gillade ju aldrig försäsong. Jag var ju alltid sämst när försäsongen började. Sen förstod jag att jag kunde skriva på senare, så jag kom rakt in i serien också. Så att jag har ju missat mycket försäsongen. Men det är klart, man har ju en extra inspiration där man kanske kommer till ett nytt lag. Man gör några mål tidigt, någon pass tidigt och får ett bra självförtroende. Och sen kanske man inte orkar hålla upp i glöden heller. Så att nyhetens behag för många tror jag som dyker upp.
Ja, jag tänker på att den här Adam Mascherin, jag vet inte om du håller med Abris, har gjort succé på försäsongen. Jag tror jag räknat att han gjort 11 eller 12 poäng hittills då. De har ju även spelat Champions Hockey League då. Då undrar man ju liksom då, han är ju en 23-åring från Kanada. Gör jag bort mig liksom som jag gjorde för ett år sedan när man tror att han ska bli bra, eller är det klassskillnad på de här spelarna?
Det är ju en speciell spelare. Alltså, du ser ju inte honom speciellt mycket i matcherna, men han är ju skicklig, han har ju skicklighetsnivå. Sen om det här går att foga in i det här som krävs i SHL med det här hårda jobbet, och liksom om man orkar liksom pumpa på i 52 omgångar och vara liksom ett hot. Jag är lite osäker. Han ser ju inte, får man säga så, han ser ju inte topptränad ut när man ser honom liksom i tv-bilden i alla fall. Så där. Och det brukar vara tufft. Det kan man tycka vad man vill om. Jag skulle nog gärna se att man att vi kunde ha lite fler artister, men jag är tveksam till om man orkar hålla den poängproduktionen även i SHL.
Dick, stämmer de här siffrorna på Elite Prospect? På Adam står det 1,78 och 93 kilo. Kan man lita på det, eller?
Ah, jag har faktiskt ingen aning. Jag har dålig koll där också.
men hur funkar de där siffrorna? Men hur funkar de där? Alltså, uppger ni, får ni en fråga? Ja, vad väger du? Och så säger ni det. Eller hur skickas de här längd- och viktsiffrorna in till, ja, till Svea Hockey och till, ja, olika statistiksajter?
Faktiskt otroligt bra fråga, men jag skulle tro att det är klubben som gör, annars skulle man kunna ljuga rätt friskt. Då hade jag stått på 1,91-78 kilo ungefär, om jag hade fått skicka in det. Men nej, jag tror att det är klubbens fysio eller den biten som har registrerat den där, hälsodeklaration kanske.
Vi måste ju gå till botten med det här, det är en jätteintressant fråga, jag har inte heller tänkt på den där, undrar hur de kommer in de där siffrorna.
Ja, men jag bara ser det här nu, jag ser på Adam nu på Elite Prospect, det står 1,78 och 93 kilo. Det är nästan rosklass på siffrorna. Hänger ni med vad jag menar? Ja, liksom sådär.
Och
jag
muskler.
Skulle definitivt inte ha... Ja, eller ja. Hur man ska beskriva... Ja, jag vet inte. Men jag skulle definitivt inte ha liksom någonting... Jag är ju så långt ifrån en elitidrottsman att göra när det handlar om min fysik då. Jag bara liksom, det ser inte så bra ut 93 kilo på 1,78 liksom.
Ja, Joakim Lindström så på 92 kilo. Jag har aldrig upplevt att han väger 92 kilo, men det kanske han... Han gör, men
nej, man är absolut, 85
absolut.
Också.
Nej, jag håller med. Alltså, det jag ser, det här är ju en jättetalangfull spelare. Alltså, Dallas-spelare som liksom har varit väldigt skicklig, kanske inte riktigt har förstått det här hårda jobbet som krävs vid sidan om och utan puck och sådana saker. Men de signaler jag fått är att det blir liksom långsamt bättre med åren och sådär. Så att det blir en, det handlar väl mycket om också vad Skellefteå kräver av honom liksom, i andra änden. Får han vara den här skickliga spelaren och kanske tumma på vissa andra grejer så kan han säkert bidra. Men det är ju Robert Olsson, Dick Axel som vet väl kanske det lite grann hur han kommer och hur han funkar med den typen av spelare.
Ja, hur kommer han funka i Skellefteå tror du, Dick?
Ja, men jag tror bra. Men det är väl lite det vi är inne på också. Att han ska ju orka spela de här minuterna. Han har ju fått rätt många minuter för att visa vad han kan. Så att helt klart kommer det bli tufft. Kanske en uppåtgående trend i början. Sen kommer det plana ut skulle man tippa på i alla fall.
Vi rusar vidare i vår tabell. På plats 6 har Växjö hamnat. Och det är väl kanske ett tips som drar ner Växjös placering i tabellen då. Igen så har jag ynnesten att läsa upp vad Dick tycker om Växjö här, och står det: förmodligen kommer jag få äta upp detta, men jag tror denna säsong blir mellanmjölk för Växjö. Båda målvakterna försvinner och flera toppspelare som banar väg för fjolårets SM-guld blir svåra att ersätta. Sam Hallam kommer få svettas denna säsong, men är det någon som vet om han vinner så är det han. Det är väl tufft skrivet om din Huddinge-polare där.
Ja, men precis, men samtidigt så har han ju vunnit så mycket på slutet att han måste ju sluta vinna snart också, känner jag.
Ja. Vad är det som gör att Växjö egentligen, alltså år efter år, de har ju haft något mellan år här, men sett de senaste 5 åren, 6 åren, så har de ju en dynasti. Vad beror den dynastin på, Dick?
Ja, men framförallt så är det deras noggrannhet i spelet skulle jag vilja säga, som är kombinerat med backspelet och målvaktsspelet som har varit fenomenalt. Det är väldigt svårt lag att få målchanser på, så att i den noggrannheten och den taktiska biten som de gör så gör de allt till 100%. Så att det är tufft för lagen för att kunna analysera dem också, för att de hittar alltid något väg att vinna. Men i år, grabbar, i år blir det tufft.
Just det, om Dick får rätt så blir det ingen dans. Ja, enligt ditt tips så ska de väl komma 11, och det innebär att man missar slutspel i som det ser ut i SHL. Vad har du tippat Växjö någonstans, Abris?
Jag tyckte jag la dem lågt när jag la dem sexa, men det var ingenting emot för Dicken där. Jag rankade ner dem förra året också inför förra säsongen, och det fick man ju käka upp rätt rejält. Jag tror jag hade dem så här sexa, sjua någonting då också. Efter 2 dåliga säsonger kom tillbaks på ett storartat sätt igen och såg ut som Växjö har gjort när man har varit framgångsrikt. Så att Jag tycker väl också lite grann det Dick har varit inne på. Målvaktssidan helt ny. De hade seriens bästa förra året med Fast och Källgren. Känns lite mer, eller mycket mer osäkert nu. Dessutom man tappar Drury, Emil Pettersson lite sådär. Kanske inte fyllt på med de tyngsta namnen. Så att, men vi landar i det som vi var inne på. De är otroligt svåra att vinna mot. De nöter på. De har ingen liksom... Ingen press, känns det som, att de måste ut och liksom leverera någon sån här champagnehockey på något sätt. Det verkar de spela hemma eller bort, utan de går ut och gör sin grej och de gör ju det otroligt bra, vinner mycket match.
Ja, det är en av få klubbar som har tappat båda målvakterna. Jannis Kalnins då, 29-åring, lettisk målvakt. Kan du någonting om honom, Abris?
Ja, han har ju tampats med Lindbäck i Jokerit där och har stått, Lindbäck har ju stått mer, men det är lite blandat sådär, men många ser potential i honom och han har ju varit väldigt bra under försäsongen, inte nu minst senast var det mot Sparta Prag tror jag de mötte där när han i stort sett räddade dem på egen hand, så att det är försiktigt positiv, men ändå jäkligt stora skor att fylla där över 52 omgångar. Med tanke på Adam Åhman känns ju helt oprövad också på den här nivån. Va? Och så ska man ersätta de två bästa dessutom. Det är inte en bra målvakt man ska ersätta. Så att jag är försiktigt skeptisk.
Och sen lettisk målvakt också. Det är ett miljöombyte, även fast han har varit i Finland och känt på en liten del av västvärlden. Den senaste lettiska målvakten jag minns i SHL är väl Sergej Naumovs i Djurgården. Han, du spelar med honom någonting, Dick?
Nej, det vill jag inte.
Nej. Men det jag vill säga är att det är inte så lätt att målvakter från öst lyckas i vad heter det, Sverige. Så vi får se hur det går för dem då. Nästa plats i serien då är Frölunda på en femte plats. Nu börjar det bli ganska tufft om placeringarna där uppe. Du har ju en speciell relation med Frölunda, Dick. Kan du berätta lite om den?
Ja, jag har väl spelat i alla klubbar i SHL snart, tycker jag. Men Frölunda är nog lite närmare bekantskap med framförallt Roger Rönnberg där. Och Joel, ryggraden i Frölunda. Men lite spännande där att Rönnberg fortfarande är kvar, tycker jag ändå, efter några fiaskosäsonger här, va? Eller?
Ja, det är väl det man... säger år ut och år minst, men så studsar de tillbaka. Hur är han, Rönnberg, i båset då? Hur är han att babbla med och få igång och sådär?
Han är inte svårhetsad, han är lite som en själv. Han står och blåser upp sin frisyr där i båset när han är riktigt sur och lite röd om kinderna också. Det är en fantastisk människa framförallt och en riktig god bit, och jag älskar det och titta på honom när man spelar mot dem.
Ja. Vad känner du inför Frölunda säsongen 21-22, Abris?
Att man står lite grann i ett vägskäl. Det sa jag i och för sig inför förra säsongen också, efter sjunde plats året innan. Att nu blev det en väldigt speciell säsong, så att man kan väl säga att det här blir en lite mer riktig säsong då. Men det är upp till bevis nu. Växjö hade också två jättedåliga säsonger. Analyserade, kom tillbaka, vann SM-guld. Frölunda har haft två dåliga här nu. Så att det beror lite på vad man gör med det här nu. Men det är klart att det finns frågetecken. Men jag tycker de har ett så pass bra lag. Och man har ändå ett fundament från tidigare som är starkt. Men jag har varit inne på det tidigare. Jag tror det har varit för mycket Roger de senaste åren också. Jag tror att han behöver motvikt. Jag tror han behöver ganska starka assisterande tränare som vågar liksom ifrågasätta saker som man gör och så vidare.
Så de har ju tagit tillbaka eller tagit hem då. Vilket förvånar mig lite, för jag vet att när de valde att inte förlänga med Ryan Lash här efter de vann guld då i den här finalserien mot Djurgården för övrigt då, så vet jag att det var liksom, de tyckte det var dags att hitta ett nytt sätt och bygga ett mer lag och så vidare. Men nu har vi märkt att hans skicklighet i powerplay och skicklighet i offensiv zon, alltså att den är värd så mycket. Och så märker man ju direkt hur hans samarbete med Joel där, hur den är helt klockren då. Hur är Ryan Lash på isen då, Dick då? Vad är det som gör honom så skicklig och svår liksom då?
Ja, men han är fantastiska handledare, och det ser man ju framförallt i powerplay-spelet som de har varit helt otroliga i senaste åren där när Lash och Joel och hela gänget har spelat. Så att det är verkligen i powerplay som man kommer behöva. Så 5 mot 5 kan de vara väldigt osynlig ibland. Så att
tar man mycket utvisningar mot Frölunda, då smäller det som det gjorde för oss där i Djurgården i finalåret. Det var, vi hade väl 30-50% där i boxplay som är helt absurt.
Mm. När du tänker tillbaka på den här finalserien, hur bittert är det? För du hade ju kunnat liksom vinna guld med Djurgården där. Jag antar att du hade det som en dröm då. Men nu kommer det säkert kanske dröja ett tag innan Djurgården kommer så där nära ett guld igen då.
Ja, men precis. Nej, men det var ju mitt mål när jag skrev på för Djurgården att jag ville vinna mitt tredje SM-guld. Men samtidigt så i den finalserien var ju Frölunda var så otroligt mycket bättre på alla plan. Och sen när man förlorade, liksom, det kändes tufft såklart, men det var ganska väntat också. Vi hade ju en bra semifinal där mot Färjestad som vi spelade upp oss riktigt bra i. Men Frölunda var verkligen ett steg för bra för oss.
Ja, ja. Plats 4, precis utanför prispallen i alla fall SHLs grundserie, så hittar vi Rögle. De som charmade hela Hockeysverige förra säsongen och tog sig till final. Det som blir en bieffekt av framgången är att man har tappat väldigt många duktiga spelare. Man har tappat kanske sin bästa back och kanske 2 eller 3 väldigt tongivande forwards då. Jag ställde väl liksom liknande fråga här till dig, Dick, om ett annat lag då. Men om du ser på Rögle senaste åren då, alltså nu, när du spelade med Färjestad och med Djurgården här. Vad är det som har gjort att laget har liksom tagit sig från en plats där man liksom man kunde ställa backup-målvakten och åka dit och liksom åka på en skridsko och vinna till att nu är de ett topplag? Vad har du känt har hänt hos Rögle?
Nej, men det är väl framförallt bröderna Abbott som har fått in en helt annan mentalitet. Det har ju varit ett topplag eller ett bottenlag i många år innan det. Och, ja, men precis, det var ju ett lag som man åkte ner och kanske flög, chartrade, njöt lite, tog en cola på flyget och spelade hem 3 poäng och åkte tillbaks. Så att mentaliteten och vinnarkulturen har ju verkligen kommit samtidigt som har otroligt tryck och bra finansiärer där nere, skulle jag tippa på. För de har bra löner och bra spelare, så att de har verkligen visat att de ska vara i toppen.
De håller på att bygga en fantastisk anläggning runt Catena Arena. De är uppe i 3 ishytter nu och en hockeyakademi och så vidare. Så att de är så starka inför framtiden. Då. När du ser Rögle Rablis, vad är det första du tänker på? Eller är det något du förvånas över? Eller vad får du för känslor när du ser laget?
Jag tänker på att de har väl kanske tappat 3 av seriens topp 5 bästa backar egentligen med Sider och Jellinas och även Niklas Hansson som jag tyckte var riktigt bra förra säsongen. Så i alla fall 3 topp 10 backar definitivt i serien tycker jag. Och de har ju varit jätteimponerande tycker jag, sett som man har liksom ersatt spelare. Man tappade ju Curran förra året, man tappade Ted Brithén och Roman Will och man var ännu bättre än vad man var året innan. Va? Så att man har ju något där som gör att det inte är de individuella spelarna i sig bara, utan spelare kommer dit och växer. Man har ett bra system, man får in spelarna där, de är noggrant scoutade, man vet hur man kan få ut lite extra av dem. Så att jag blir lite så här nästan rörd när jag pratar om den här resan de har gjort från det här lindansarlaget med taskig självbild till liksom den här vinstmaskinen som man är. Jag tycker inte man väljer den enklaste vägen här bort heller. Det är inte att de har ganska mycket pengar, men det är inte det att nu ska vi värva någon som är lika bra som de här vi har haft, utan de kan plocka in så här Lukas Ekeståhl Jonsson eller Tony Sund eller liksom sådär och hitta den typen av spelare, Robert Lantos och lite sånt där. Så troligtvis kommer det att bli väldigt bra där i Rögle, som du säger.
Mm. Och jag säger en sak, håll koll på tröja 61 och tröja 40. Jag säger inte att de kommer vinna någon poängliga, men det jag har sett av Ludvig Larsson och Ståhl Lyrenäs i Rögle hittills, så är succén i Mora förra säsongen ingen engångsföreteelse, utan det är duktiga hockeyspelare. Och Ludvig Larsson var ju så att han valde med väldigt många SHL-klubbar. Det var många som såg att det här är en spelare som sticker ut. Men han väljer ju Rögle. Och det har ju varit en utopi för 6-7 år sedan. Men det visar ju också hur hierarkin i svensk hockey har förändrats och hur Rögle har tagit kliv.
Det är också en, får jag säga det, en rolig anekdot. Jag kommer inte ihåg, jag är så gaggig nu, men det som Chris Abbott berättar för oss om den här scouting och Ludvig Larsson. Han flyger upp då till, och ska se Almtuna Mora tror jag det var, på fredag kväll. Matchen blir inställd. Han tar en just hyrbil ner till Ängelholm, eller man flyger tillbaks. Och sen tar han bilen upp på lördagen dagen efter för att matchen ska spelas då istället för att se den här spelaren. Det säger något om hur de jobbar.
Prisplats nummer 3, Örebro. Och där vet jag att du tror att de går hela vägen den här säsongen, Abris.
Ja, men jag är ju känd som så här tråkig och safe. Så tänkte jag att Örebro, de kan bli allt från etta till sexa, känner jag. Och tänker jag, då kan jag väl lika gärna tippa dem etta då, så sticker det ut. Dessutom gillar jag det Örebro gör. Jag tycker de har hittat någonting som... jag tycker de växer för varje år. Och tidigare också lite så här Rögle tidigare. Tycker dåligt. Alltså inget lag som har fick någon puls överhuvudtaget av spretiga värvningar. Sparka tränare till höger och vänster. Nu har man liksom 3-4 år där. Jag tycker man har flyttat fram positionerna hela tiden.
Hur ser du på Örebro, Dick? Vad kände du när du mötte dem och hur är de?
Nej, men det är ett bra lag. Det var ju samma sak där. Man hade ju alltid inställningen till att hämta 3 poäng. Men så på slutet, som jag skrev också, att hela stället börjar andas hockey. Liksom. Det är allt från fullsatt och det är bra spelare. Det är fantastiska målvakter och offensiv belagd hockey som jag älskar, med Robin Kovacs i spetsen. Och nej, de kommer bara bli bättre och bättre, tror jag också.
Och det här mantrat också, det är vi som är Örebro. Det bara liksom sköljer över den i Bern Arena där.
Ja, den är mäktig faktiskt.
Nyman hyllar du, Dick. Vad är det han tillför till lag? Han var ju i HV71 förra säsongen, men så har vi pandemin, covid, det var sjukdomar och sådär, så han kanske inte han bevisar. Men vad är det han vrider till med sina hockeylag?
Ja, men han är ju verkligen en dedikerad människa. Han älskar ishockey. Samtidigt så kan det bli lite för mycket också. Det beror på egentligen på vilka... hur backarna är i Örebro, om de orkar lyssna på han. Men liksom rent hockeymässigt så är han ju grym, Nyman. Sen har han ju haft några... Ja, men precis, covid där förra året och så. Så det var väldigt tråkigt. Så att orka spelarna lyssna på han, så kommer det ge maximalt framåtlutande spelare.
Vad menar du med det, att de orkar lyssna på han? Är att han är för energisk, och det tycker man är lite jobbigt som arbetare eller hockeyspelare då?
Ja, men exakt, det är verkligen dedikerad. Han ska vara med och peta på allt. Och sen är det ju det här klassiska som alla SHL-lag har. Det är video extremt många timmar per dag ibland för vissa. Sen är det ju, beror på, som jag sa då, hur spelarna, hur motiverade de är för att bli bättre.
Vi får se. Det är en hockeysäsong, i alla fall som jag ser det. Jag ser det inte som något så här givet lag som alla tror kommer liksom rusa iväg och vinna. Man har nog en 4, kanske 4 eller 5 lag som kan hamna i toppen. Och på vår gemensamma tabell då, så har ju då guldplatsen och silverplatsen, i alla fall i grundserien då, så har vi valt att välja mellan Luleå och Färjestad. Och på den andra platsen så hittar vi Luleå. Linus Omark, Dick, kan du beskriva honom som hockeyspelare?
En fantastisk artist. Det är många som får smeknamnet artist, men nej, alltså han har ju visat under så många år hur bra han är, och liksom, han skiter i det mesta, han gör sin grej. Det lobbas puckar över målen, det lobbas puckar över spelare, han sätter pucken under skridskon och åker runt, och han gör exakt vad han vill och känner för, så det är det som är så fantastiskt häftigt med han också. Han vet vad han kan och han vet vad han kommer göra.
Är det Övertonios svar på Dick Axelsson?
Ja, men exakt. Det skulle man absolut kunna säga. Bara det att han har levererat x antal mer poäng. Han är ju verkligen en poängmänniska också.
Ja, ja. Vi hade ju hockeymöten förra säsongen som vi har varje år. Och jag vet att på ett möte så kom det här ryktet, Brandon Kinnaman upp till Luleå. Och jag dissade det ganska hårt. Det är sån här grej som man liksom, oh shit, där var jag inte rätt ute. Vad kände du när han skrev på för Luleå? För de har ju nästan liksom hånat honom när han, alltså Luleås fans, när han var i Växjö. Hur kände du inför den värvningen, Abis?
Ja, jag blev jätteförvånad. Jag förstår den inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tycker att det är, jag tycker liksom att risken med en sån värvning är ju större än uppsidan, kan jag tycka. Jag menar, det är ju en spelare som du måste jobba jättehårt med, tror jag, för världens, alltså de signaler för världens bästa, snällaste, trevligaste människor, det är ju intervjusituationer och allting, men han har ju ja, jag ska inte gå in på liksom sådär, men det händer ju något med honom på isen i alla fall när han är ute där som gör att han inte riktigt vet vad han pysslar med ibland, känns det som. Och det tar ju väldigt mycket energi från ett lag när man liksom drar på sig de här utvisningarna, man hamnar i fokus hela tiden på ett negativt sätt, va? Så att jag förstår att Luleå vill ha in lite mera edge, lite mera liksom det här lite Luleå och ja, Thomas Berglund som det var när han spelade typ ungefär, men alltså jag skulle ha tagit en annan spelare, för jag tror att det kommer att bli. Och dessutom relationer med fansen också som inte riktigt vet. Det känns lite onödigt.
Man har tappat Linus Klasen och Nils Lundqvist. Det tuffa tapp måste man ju säga. Niklas Rausson valde ju om ju själva att inte förlänga med. Men på insidan, alltså nyförvärvssidan, så hittar vi Linus Omark, Julius Honka, Konstantin Kamarek och Linus Fröberg. Det är en ruggig silly season av skuggan där uppe, Abris.
Ja, det är ju oerhört mycket förändringar för att vara Luleå också. Jag tror det är 7 forwards som har kommit in nya där. Så att de brukar ju köra ganska mycket med kontinuitet, Luleå, liksom man ska kunna systemet och sådär. Så att det är helt klart att man inte tycker att man låg riktigt rätt förra säsongen. Att det saknades kanske både kreativitet och lite mera liksom driv också, med få in Jonas Rask och man får in Kinnimind och man får in någon till som kanske står för lite mer det här raka spelet och även mer artisteri med Omark och de du nämnde, Komarek och Fröberg och lite så. Så att det är ju ett ganska nytt lagbygge och man blir lite färgad av förra säsongen. Jag tyckte att Luleå kändes inget harmoniskt på något sätt där uppe. Jag vet inte vad det var för någonting. Det kändes som att man nästan hade lyssna inte riktigt på tränaren och lite sådär. Så att vi får se om det här laget kommer att göra det bättre.
Och på guldplats så har vi placerat Färjestad. De har ju, om vi pratar om att Luleå hade en imponerande silly season, så har ju kanske Färjestad fått jackpot. Om man fick hem Magnus Nygren från Davos så kanske det hade varit ännu mer då. Men de har fått in oerhört många namnkunniga spelare. Du har ju spelat i Färjestad och du kan den där klubben och du har ju bra minnen där som gick väldigt bra för både dig och laget då. Vad är det som krävs för att Färjestad igen ska bli mästare, Dick?
Ja, men det är lite svårt, men jag tror att de går rätt väg nu med att värva hem de här spelarna, för det är ett sinnessjukt bra lag på pappret. Helt overkligt tycker jag. Peter Jakobsson och Penneborn verkligen lyft upp checkarna där och betalat ut löner hit och dit. Så att, men det krävs ju liksom. Många tycker också de kommer hem, de kommer slappna av. Men jag tror liksom Färjestad-familjen, som det kallas, behöver andas hockeyen. Och jag tror att det är rätt väg att gå med de här bra spelarna som kommer hem.
De har ju inte rosat marknaden på försäsongen, Abris. Är det någonting man ska bry sig om, eller kan man lägga det är samma hög som kon skiter?
Nej, alltså nu, när man ser vilket liksom utbrott Johan Penneborn får efter match 3 nere i Strömstad, om det är match 3 eller totalt försäsongen, där han liksom är helt uppgiven, han är besviken, han har aldrig varit så besviken och han har aldrig varit så fundersam. Så det är klart att det står ju för någonting. Det är klart att en tränare kan väl gå ut och sända signaler, men att man går ut på det sättet i det tillståndet, det gör väl att man är väldigt pressad. Och det tror jag att man är också, för Penneborn måste ju göra resultat med det här laget. Samma med Peter Jakobsson också, GM, där blir inte resultat med det här, så är ju deras positioner naturligtvis jättestarkt ifrågasatt. Så det är klart att det finns en stress och en press i det här. Samtidigt så tycker jag det ska vara så i en klubb som Färjestad också. Jag skrev efter förra säsongen att det var ett fiasko och fick jättemycket reaktioner från Färjestad-fans som tyckte att det här var väl, de har gjort det jättebra. Och jag tycker, blir man 8 som Färjestad åker ut i kvarten 4 raka matcher, då ska det liksom märkas också. Va? Det är ju en kultur man har byggt upp och som jag tycker man ska vara rädd om.
Hur gör man då, Dick, du som har varit i många, alltså många fina lag och stora lagbyggen med många namnkunniga spelare? Hur gör man för att liksom alla forwards, kanske den jag tänker på, ska bli nöjda i Färjestad? Vad krävs för att liksom, ja, Gustav Rydahl ska bli nöjd med sin roll, eller målkungen Daniel Wiksten, eller liksom veteranen Per Åslund? Hur ska man få ihop allting? För alla kan ju inte starta i powerplay.
Nej, där har de ju helt klart en utmaning. De har egentligen för bra lag för att alla ska vara nöjda. Så det gäller ju verkligen att toppspelarna är på tå i början. Sen måste jag ändå lyfta varningens finger för målvaktsparet. Som inte är lika fantastiskt på pappret som resten av laget. Men fan, jag kommer ihåg när jag spelade i Färjestad. Vann man inte en match, då visade man sig inte ute. Och det är väl den mentalitet som ska finnas liksom. Vi ville ju vinna varenda lördagsmatch, för då kunde man gå ut och dansa lite på kvällen. Annars visade vi oss inte ute, för då blev det ett mejl till sportchefen direkt. Så att, vill man ha kul, då gäller det bara att leverera för pojkarna.
Men det är som elitidrottsman och elithockeyspelare, man älskar väl den där pressen också. Det är väl därför lite man kommer till Färjestad. Man har chans att vinna och man vet om att vi måste lyckas här. Är det inte det som också är lite fascinerande att vara hockeyspelare i Färjestad?
Ja, men det är ju det bästa som finns. Om man inte har den mentaliteten, då ska man inte spela i ett topplag. Och ett topplag, det är absolut det roligaste man kan göra. Jag skulle aldrig vilja åka runt i ett bottenlag och förlora varje match. Utan spänningen, pressen och kraven som man framförallt har, det är ju det man lever för. Och jag älskar ju det. Jag vill ju vara i hetluften varje kväll.
Vi ska avrunda, men jag tänkte bara, Abis, du ska få några slutord om det laget som vi tippar högt där. Vilka spelare tror du kommer göra succé i Färjestad, och har du någon spelare som du tror kanske kommer få det tuffare, som inte kommer liksom kanske leva upp till förväntningarna?
Ja, nu ska man svara snabbt och rappt här. Jag har ju suttit och gått igenom de här värvningarna. Det är ingen som sticker ut, tycker jag, åt det ena eller andra hållet så där, som jag känner att det här kommer bli skitbra. Jag tror jag hade Wikstrand med ändå.
Men inte Joakim Nygård liksom garanterad succé?
Ja.
Han, med snabbheten.
Jo, samtidigt han har ju inte fått spela powerplay överhuvudtaget. Han har varit i Färjestad tidigare. Hur kommer man använda honom nu? Kommer man använda honom på ett annat sätt? Är Mikael Wikstrand den här ledaren som kommer att komma hem och leda Färjestad? Så att jag tycker det finns frågetecken runt många där, samtidigt som det är många som kan bli bra. Men jag håller med om att Joakim Nygård är ju en... Jag tror att han har gjort mest poäng 5-5 om man tittar på hans liksom, senaste 4-5 år i Färjestad. Så att det är ju en poängspelare... Normalt sett, även om inte han spelar powerplay. Så att vi hugger till med Nygård då. Han kommer att göra det bra. Sen får man se. Det är ju, jag vet inte vilka krav man ska ha på en sån som Jakob De La Rose nu när han kommer hem. Liksom. Det beror helt på var kravbilden ligger. Jag förväntar mig väl inte att han ska ligga i topp i någon poängliga och sådär. Men däremot kan han vara en viktig spelare för dem. Rent moraliskt och mentalt så är nog det minst lika mycket värt. För man kan ju säga mycket om det här laget, men det är ju inte jättemånga spelare som har varit med och vunnit någonting, om vi tittar på det. Så att det är ju också ett frågetecken jag har. Jag vet inte riktigt hur viktigt det är, men jag inbillar mig att det är ändå viktigt att veta vad som krävs för att vara där.
Håller du med, Abris, Dick?
Ja, men helt klart. Det är klart det kommer finnas spelare som Bambi på halis när det börjar närma sig final och så vidare, slutspel. Så att nej, Abris har... Man märker direkt att han är expert. Han har gjort det här förr.
Ja, det är bra.
Kan alla floskler.
Precis. Du, vi har passerat 67 minuter. Vi brukar ju säga så att man ska springa en mil på och lyssna på vår podd. Vad springer du milen på, Dick?
Ja, som bäst är väl typ 1,5 timme. Jag hatar att springa och kommer aldrig mer göra det.
Okej. Är det ett löfte eller lovar du det, eller?
Ja, det är ett påstående som jag kan stå till. Jag springer på paddelbanan, tennisbanan och golfbanan ibland. Men annars kommer jag aldrig mer springa.
Det är bra. Det kan vara slitsamt för knäna. Bra start på poddsäsongen och bra genomgång av SHL. Det blir ju så här att Dick Axelsson ska vara med oss varannan vecka, och sen så kör vi Mattias Karlsson Kolon varannan vecka. Och vi tänkte att vi ska göra en liksom lite överlämning mellan våra externa experter. Så vi tänkte att Dick, att du skulle ställa en fråga till Mattias som vi tar upp med honom i nästa program då. Är det någonting som du vill säga eller fråga Mattias om, som du undrat över eller som du tänker eller som du tycker att han ska få svara på i vårt nästa avsnitt? Vad vill du fråga Mattias om, Dick?
Oj, det är väl om han kan dokumentera sitt liv lite mer på Instagram, tror jag. Jag tror han livesänder ungefär 24 timmar om dygnet, vad jag har förstått som.
Okej. Okay. Är det hur han orkar det, eller om man kan ge lite tips till blivande influencers? Är det så du tänker?
Ja, men jag trodde, ja, men precis. Jag trodde jag var kändiskott. Jag lägger knappt ut någonting och han lägger ut hela sitt liv. Så att, hur orkar han? Exakt, det är en jäkligt bra fråga. Hur orkar han?
Hur orkar han vara så aktiv på sociala plattformar?
Exakt, där har vi det.
Vi tar med oss den formuleringen och sen tackar vi alla lyssnare för att ni var med oss idag. Ha en riktigt trevlig hockeyvecka. På lördag startar SHL. Helt underbart.
Det hoppas jag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.